Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Alla dessa krig, fyra krig inom 27 år. När jag växte upp fortfarande på, jag var barn på 60-talet och tonåring på 70-talet. Och jag har nu efteråt insett att den pojk- och mansroll vi fostrades in i, vi var alla liksom barn eller barnbarn till soldater. Och liksom den finska mansrollen var, låt oss säga så här, den var karg och sträv.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Finland föddes som en självständig stat genom ett blodigt inbördeskrig 1918. Men redan på 1920-talet tillträdde en socialdemokratisk minoritetsregering som representerade den förlorande sidan i inbördeskriget. Finlands utsatta läge som granne till ett aggressivt Sovjetunionen har tvingat fram en pragmatism som fortfarande präglar inrikespolitiken idag. När vinterkriget bröt ut 1939 var det början på en försoning i den unga nationen. Men i ett land av hjältegravar har sorgen präglat många familjer. Kjell Westös senaste roman Skymning 41 utspelar sig i Finland under andra världskriget och han har tidigare i romanen Hägring 38 berört tiden innan andra världskriget. Välkommen!
Tack, fint att vara här.
Vi ska ju inte fördjupa sig så mycket i dina verk egentligen idag, utan vi ska ju mer prata historia, för jag vet ju att du har, jag menar det avslöjar ju sen man läser dina böcker att du har ett stort historieintresse, och jag vet andra som har sagt att är det någon som kan finsk historia så är det Kjell Westö.
Ja, det är kanske för mycket sagt, men den där historia är ett av mina stora intressen, och jag har ju ändå sedan ganska unga år så har jag fokuserat på finsk 1900-talshistoria, särskilt det här våra turbulenta tidiga 1900-talsårtionden med inbördeskrig och sen krig mot Sovjetunionen. Och det, jag kan mycket, men sen lär man ju sig som historieintresserad lekman så lär man sig småningom också hur mycket man inte kan.
Ja.
Det är en paradox. Ju mer man lär sig desto mer förstår man hur mycket man inte kan.
Men du, om man vill förstå Finland idag, vad är det man måste veta om finsk historia?
När det är bra att veta. Och där stöter jag ofta på det faktum att det finns ett kunskapsglapp i Sverige. Liksom, det som är allra kanske viktigast att veta är hur enormt turbulent och också blodig Finlands fyra första eller nästan fem första årtionden på 1900-talet är. Om vi börjar alldeles från 1900-talets början så är vi ju då sedan 1809 då Sverige och Finland tvingades gå skilda vägar, så är vi ju ett ryskt storfurstendöme. Och Ryssland lät ju oss, det fanns perioder på 1800-talet då ryska regenter, tsarer, till exempel Alexander den andra.
Är det han som står på torget?
Det är han som står på torget och ja. På senatstorget och nere vid hamnen, så, nere vid Salutorget, en bit från honom står hans gemål. Kejsarinnan, vars namn jag nu skam till senast glömmer. Här i detta ögonblick han var mycket välvilligt inställd till Finland och vi fick en landdag då under, vi talade då 1850-1860-tal, så det var inte bara förtryck under hela och grymheter under hela 1800-talet, men i slutet av 1800-talet så påbörjades ju en förryskningsprocess som vi då i Finland gjorde inte aktivt, men eller ska vi säga, vi gjorde inte våldsamt motstånd, men vi gjorde både aktivt och passivt icke-vålds motstånd mot den här förryskningen. Så 1900-talet började med att Ryssland försöka förryska oss.
Mm. Men det var väl även någon, det var ju någon guvernör, eller jag vet inte om han tid, som blev skjuten där, eller
hur? Ja, det var guvernören Bobrikov. Generalguvernören Bobrikov som var så illa omtyckt. Han sköts då av en finlandssvensk tjänsteman som hette Eugen Schaumann.
Som dessutom nämns i din senaste bok.
Han nämns, tror jag, i flera av mina romaner. Ja. För att den här händelsen som skedde i juni 1904 är så central i finländsk historia, alltså i senaten, alltså den dåvarande regeringsbyggnaden och samma hus som fortfarande är, alltså statsrådets kansli finns där och regeringen håller till där vid senatstorget. I det huset så sköt Eugen Schaumann Bobrikov med 5 skott, och Bobrikov var så illa omtyckt att faktum är att ännu min mormor använde ett uttryck när man blev sjuk på vintern, blev förkyld, och man hade då i princip ett virus eller en bakterie sjukdom, och min mormor sa att du har fått en bobba. Och det var alltså vårt, man sa ju också förr i tiden basil, innan man lärde sig att det är virus och bakterier, och det här bobba kom alltså från Bobrikov. Han var så illa omtyckt så han jämställdes med ett virus i princip.
Jag vet att vi använder ibland begreppet till och med i Sverige, snorbobba.
Ja, men jag tror att nu är jag lite på farliga vatten, men jag har för mig, eftersom det är ett så finlandssvenskt begrepp, så har jag har hört att det skulle komma från Bobrikov, för han kallades Bobban på svenska.
Ja.
Nåja, i alla fall om vi fortsätter rekapitulera lite då, så det kom en ny rysk generalguvernör några år senare som heter Sein, och han var också, den här förryskningsprocessen, den avmattades emellanåt men fortsatte. Samtidigt var Finland ett ruralt land med stora klassklyftor, stora inre konflikter. Och allt det här utmynnar ju då att vi 1918, vi förklarar oss självständiga från Tsar-Ryssland, eller från Ryssland, för det var ju inte längre Tsar-Ryssland, i december 1917, i det kaos som rådde då efter den första revolutionen i Ryssland, där tsaren störtades. Och när bolsjevikerna precis hade tagit makten, så tog vi liksom tillfälle i akt och förklarade oss självständiga. Men konflikterna inom Finland var då så stora att knappt hade vi hunnit förklara oss självständiga, så bröt ju en månad senare, i januari 1918, så bröt det ut ett inbördeskrig mellan röda och vita, alltså mellan socialister och borgare i princip. Och det kriget var sen från januari till maj ungefär, lite beroende på hur man räknar, och hade fruktansvärda efterräkningar. De vita vann. De röda spärrades in sommaren 1918 i fångläger. Det rådde nästan, alltså det rådde hungersnöd i fånglägren, när människor svalt ihjäl, människor dog i sjukdomar. Det förekom där på våren 1918 summariska avrättningar utan ordentliga rättegångar. Hämnden för det röda upproret blev hård. Och på detta inbördeskrig skulle vi sen då på 1920- och 30-talet bygga upp en självständig, inte på ruinerna, för landet var inte i ruiner, men att landet var svårt sargat.
Man kan ju säga att det var ju kort men otroligt blodigt.
Det var grymt.
Ja.
Och det handlar ju om att det blir ju alltid fruktansvärt grymt. Det såg man ju i de jugoslaviska upplösningskrigen på 1990-talet också. När granne vänds mot granne, så blir det nästan något så grymmare. Det är någonting i det hatet som är liksom, kanske är det det att, kanske är den psykologiska grunden att besvikelsen är så fruktansvärt stor, eller liksom bitterheten, när det går så att granne vänds mot granne. Och det här finska inbördeskriget var alltså ett krig. Det fanns familjer där en broder kunde vara på ena sidan och en annan broder på andra sidan. Det fanns familjer där pappan kunde vara på ena sidan och sonen på andra sidan. Alltså det spjälkte till och med familjer. Så när vi sen skulle börja bygga upp landet, det självständiga Finland, på 1920- och 1930-talen, så var det ju ett land som var djupt sargat, och där det fanns väldigt mycket förträngning, nertigande av saker, sånt som hade hänt. Det fanns bitterhet väldigt mycket på den röda sidan, för de behandlades fruktansvärt hårt liksom under hela 20-talet efter inbördeskriget. Och det fanns förträngd skuld säkerligen på den segrande vita sidan, för att det hade skett så pass summariska arkebuseringar då under våren 1918.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den där förträngda skulden. Någon som har slagit mig, jag har varit ganska mycket i Finland och i princip alla jag pratar med kan ju liksom på raka arm berätta vilken sida deras familj stod på i det här. Och när jag tyvärr av ren okunnighet har frågat folk sådär, ja, vilken sida var du på, när jag kanske borde ha räknat ut det, så har jag väckt känslor, kan jag säga.
Det har väckt känslor fortfarande.
Och jag tror, hade jag inte varit rikssvensk så hade jag nog kanske fått en smäll. Alltså.
Vi firade ju 100-årsjubileum som självständig nation 2017. Bara ett par månader senare började vi, nu tänker jag inte använda ordet fira givetvis, utan vi mindes 1918, det vill säga vårt krig. Och fortfarande, någonting berättar ju det, att fortfarande efter 100 år, jag använder termen inbördeskrig.
Mm. För fast båda, det är inte alla som gör det.
Nej, fast båda sidor, jag använder den av det skälet att fast båda sidor fick hjälp utifrån, alltså de vita av tyska trupper och de röda av rysk soldatesk eller ryska soldater som fanns kvar i landet, så det uppfyller alla historikernas, de kännetecken som historikerna kräver för att någonting ska definieras som ett inbördeskrig. Men det märktes tydligt då 2018 när det hade gått 100 år och vi mindes den här tragiska tiden. Fortfarande finns det folk, står du tillräckligt långt till höger så vill du kalla det frihetskrig. För det var det krig som frigjorde oss från Ryssland, det går inte att förneka. Står du tillräckligt långt till vänster vill du hellre tala om klasskamp eller klasskrig eller någon liknande term. Och det är inte heller, ingenting är liksom fel. Det är bara det att människan är en politisk varelse och när man ser på historien ser man alltid på historien också på ett politiskt sätt, och det avgör då. Men jag föredrar då den här neutralare termen inbördeskrig. Men vi ska komma ihåg också, allt det här berättar ju om ett sargat land som har fått kämpa för att komma till tals med sitt förflutna. Men Finland har också, det här är viktigt att komma ihåg när vi nu sitter här och pratar om och minns det finska 1900-talet. Finland har också en oerhört pragmatisk sida. Och föreställ dig en sån sak som att bara 8 år efter det här inbördeskriget, 1926-1927, hade Finland i ett års tid en socialdemokratisk, jag tror det var en minoritetsregering. Det vill säga, bara 8 år efter att inbördeskriget tog slut så hade vi en regering där den förlorande sidan i inbördeskriget hade makten.
Jag menar, det är otroligt.
Det är helt otroligt. Jämfört med Spanien till exempel, hur länge tog det innan Franco?
Det var väl fram på 70-talet?
75 tror jag Franco dog och då började de släppa greppet. Ja, det finns sådana unika drag i Finland som man måste komma ihåg.
Men vad spårar du det ifrån, den här otroliga pragmatismen då? För det kände jag inte till. Alltså.
Ja, då på 1920-talet så tror jag det var, så som jag har läst historien och memoarer och biografier över olika människor som var verksamma då, det var att det kunde gå så att vi ändå kunde bygga ett land som berodde på att det fanns socialdemokrater som då hade tagit resolut avstånd från väpnad kamp och nog också, tror jag, erkänt öppet att inbördeskriget, att upproret var ett misstag. Och det fanns på borgerliga sidan, låt oss kalla dem det senare termer detta, men vänsterliberaler eller socialliberaler som var borgerliga men hade en stark vilja att sluta fred med arbetarbefolkningen. Alltså det är där pragmatismen finns, i människor som står på varsin sida om den här gamla klassiska politiska skiljelinjen mellan vänster och höger, men inte är enögda, inte är fanatiker, utan söker liksom kontakt med det där, den forna fienden.
Jag tänker också i det här inbördeskriget, där kan man ju också börja se den delen av relationen mellan Sverige och Finland som är problematisk. Den uppstår ju också där, för jag vet ju att svenska socialdemokrater, de gick ut och var väldigt tydliga med att om vi måste välja mellan demokrati och socialism, så är det alltid demokrati.
Ja.
Samtidigt så vet jag ju det att svenska arbetare som slogs på den vita sidan
uh-huh.
fick väldiga problem när de det kom tillbaka till Sverige och blev i princip helt utfrusna. Liksom.
Det kan jag gott tänka mig.
Inte så många individer det handlade om. Men.
Det är spännande att tänka på de här parallellerna mellan Finland och Sverige, olikheterna och likheterna just i den här väldigt turbulenta perioderna i det tidiga 1900-talet, alltså 1910-tal, 20-tal, 30-tal, för vi brukar ju ofta i Finland, vi pratar om Sverige som det här landet som om det vore en självklarhet att ha haft fred sedan 1809, alltså det här landet som alltid lyckas behålla både freden gentemot yttre makter och den inre samhällsfreden. Men tittar vi på den här tiden 1910-20-tal, så det är väl så till exempel att år 1917 på hösten, då det var tumultariskt och oroligt nästan överallt, så hade också, det förekom hungerkravaller i Stockholm.
Mm,
och jag har läst historien, så var det Karl Lindhagen som var borgmästare då, han var väl socialdemokrat dessutom, han var så skicklig så han lyckades stävja, ta 1931-skotten i Ådalen. Liksom då, det är också ett skarpt läge, men Sverige lyckas liksom undvika och bibehålla samhällsfreden. Det var ju det vi misslyckades med i Finland 1917-1918. Båda sidor hade utövat så fruktansvärd propaganda mot varandra. Jag har läst den tidens, det var ju vanligt med skämttidningar på den tiden, där man hade karikatyrer av sina meningsmotståndare. Och både karikatyrerna av arbetare på den vita sidan och karikatyrerna av borgare, det vill säga inom citationstecken kapitalister, i vänsterns skämttidningar eller karikatyrteckningarna i vänsterstidningar, de är lika dehumaniserande på båda sidor. Och då exploderar det oftast till sist. Men liksom den insikten som då svensk socialdemokrati uppenbarligen har haft från början, att man väljer alltid demokrati. Så den insikten fick finsk socialdemokrati antagligen först efter att vi hade trampa i klaveret helt enkelt och råka in i det här fruktansvärt blodiga inbördeskriget.
Vi ska inte glömma bort heller att om man tittar på det liksom med lite utomstående ögon, inbördeskriget i Finland och finska vinterkriget och fortsättningskriget och Lapplandskriget. Det är ju delar av en internationell konflikt.
Jag menar, först
inbördeskriget, jag vet ju historiker jag har pratat med om det här som definitivt ser det som en del i första världskriget.
Absolut, en av de historikerna är Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, som är en bekant till mig sedan ungdomen, och vi för en kontinuerlig dialog och han har hjälpt mig med fakta och diskussioner, både när jag skrev till exempel Där vi en gång gått och Hägring 38 och nu när jag skrev Skymning 41. Jag skriver själv under den där tanken. En av Meinanders tankar är just att första världskriget materialiserade sig i Finland som det här inbördeskriget. Det är liksom en front av många i det här första världskriget, och jag håller nog med.
Vad han gör också, han har ju varit med i podden.
Mm, säkert.
Vad han också pratar om är ju mycket det här att det ändå finns en även om liksom inte Finland liksom är en demokrati, så finns det liksom en parlamentarism eller ett parlament redan från, är det 1809 eller 1810 de får parlament, eller ännu senare de får parlament.
Jag tycker det är 1863.
Det är så pass sent. Men de har ändå haft ett parlament.
Nu måste vi kolla det här efteråt, men mitt minne säger mig att det är 1863 vi får den här landdagen i Borgå.
Ja.
Eller så är det så att den liksom fanns på pappret och hade sammanträtt just då när Finland hade just blivit en del, alltså blivit ett storfurstendöme i Tsarryssland, men att den sen låg i träda i 50 år nästan. Det är möjligt att det är så, men i alla fall så är det ett nyckelögonblick då när landdagen sammanträder i Borgå 1863, och det är just den Alexander den andra, den här tsaren som vi brukar räkna som välvillig och liberal.
Men jag tror inte man ska glömma bort de här institutionella förutsättningarna.
Nej, det ska man inte.
För det vet jag också med andra historiker pratat med, och säger att om du går in och kollar liksom så här, heter det, utredningar som står liksom hyllmeter för hyllmeter. Om du går på Riksdagsbiblioteket här i Gamla stan i Stockholm. Alltså det är ju samma böcker hela vägen, även fast när Sverige lämnar ståndsriksdagen och när vi blir en demokrati. Ja. För det finns en institutionell kraft som bara liksom väller på vid sidan om den demokratiska utvecklingen som stagar upp det.
Ja. Sen ska vi komma ihåg också, om vi tänker på den här då 1809 års påtvingade skilsmässa mellan Sverige och Finland, efter vilket vi gick skilda vägar. Om vi sen tänker på den väg Finland gick, som du sa, vi var ju då underställda Tsarryssland, vi var ju inte ett fritt land, och vi var inte en liksom demokrati kanske i teknisk mening heller. Jag vet ärligt talat inte hur man tekniskt definierar demokrati.
Ja, det är väl att folkmajoriteten får rösta egentligen.
Ja, och så var det ju då inte.
Nej.
Men sen när vi då, det här är också en av de många finska paradoxerna, att sen när vi mitt under den här förryskningsperioden i början av 1900-talet, så kom det en period av töväder då, efter att just den illa omtyckte generalguvernör Bobrikov hade skjutits. Då fick ju Finland, alltså så tidigt som 1906, tror jag det var, så fick vi både en enkammarriksdag, alltså ståndslandtagen upplöstes, och så fick vi full rösträtt.
Först i världen?
Andra i världen, jag tror andra. Nya Zeeland var först.
Okay. Ja.
Men som andra i världen fick vi då full rösträtt för kvinnor, och det här skedde ju väl i Sverige i början av 20-talet.
21.
Så att vi var liksom faktiskt i vissa avseenden av Finland faktiskt lyckas vara en fyrbåk, fast det sen periodvis också har varit ett ganska våldsamt och auktoritärt land.
I dina romaner så jag menar, som Hägring 38 och sånt där, då har vi liksom efterdyningen av inbördeskriget, men även liksom en framväxande liksom fascism, eller vad man ska säga.
Ja.
Vad är det som, för att om vi tittar här liksom mellankrigstiden i Europa, då demokratin är ju i hela Europa, där den finns, är ju väldigt ung. Och det släcks ju ner,
ständigt hotad.
Ständigt hotad, och det släcks ju ner land efter land egentligen. Och jag menar, det är ju lätt att glömma det idag, att det var väldigt få demokratiska länder i Europa på 30-talet.
Det här är en jätteviktig fråga, för att det glöms. Själv har jag till exempel alltid tyckt, även om jag älskar jazz och älskar att lyssna på de här skramliga gamla inspelningarna av den riktigt tidiga jazzen, 20-tal, liksom Louis Armstrong och annat. Och det här är ju en sån här myt om 1920-talet, the roaring 20s säger man på engelska, alltså förbudslagstid, men folk festar ändå jättemycket och fantastiska kläder och mycket livsstilsexperiment och det där, och all den där musiken och festande, men det är ju inte sanningen om 1920-talet. Det är ju en otroligt, alltså, konfliktfylld tid.
Mm.
Och när sen 20-talet närmar sig,
även i Sverige ska jag ju säga.
Även i Sverige, och när det sen 20-talet närmar sig 30-talet, om man tittar nu är det här sån europeisk historia egentligen ganska dåligt, men det kommer ju auktoritära. Det mest uppenbara exemplet är ju hur Weimarrepubliken
ersätts av Baltikum, som ligger så nära.
Nazistregimen med Baltikum, de regimer som småningom tog makten i Baltikum, Italien 1922, redan Mussolini och fascisterna, Pilsudski i Polen. Det är verkligen inget. Och här kan vi fortsätta på det här spåret som vi börjar samtalet med, när du frågar mig om Finland. Liksom, och dess
Varför blev inte Finland fascistiskt under
det? Ja, det kunde ha gått så. Alltså, vi hade strax efter Wall Street-kraschen, när den ekonomiska depressionen hade börjat, alltså 1930, så var en rörelse som kallades Lappurörelsen väldigt stark en tid. Och den var auktoritär. den skjutsa vänsterfolk, det kallades, det finns ett finskt ord för det, muilutus, alltså det var så här tvångsskjutsningar av folk som ansågs vänster vridna till östgränsen och liksom åkt till Sovjetunionen, ni som är vänster, och där förekom mord. Och de hade så stort inflytande att jag tror 15, den kallas Lappomarschen, alltså 15 000 människor som, jag tror de var 15 000 som hörde till den här rörelsen, marscherade genom Helsingfors centrum en morgon eller en dag i juli 1930 och togs emot, alltså på senatstorget i Helsingfors av Finlands högsta ledning med presidenten i spetsen, alltså rädslan för dem var så stor. Men de använde sig av våld, och nu vet jag inte om jag är på tunn is här, men jag tycker jag har läst historiker som säger att om de hade lyckats ta makten skulle det ha blivit, de hade saknat vissa drag som nazisterna sen hade.
Det hade blivit mer en auktoritär regim.
Det hade blivit mer, alltså man har talat om att det kunde ha blivit en korporativ fascism som i Italien, alltså under Mussolinis fascister. Men de begick sen alltså vissa strategiska misstag. I början hade den här minst kryptofascistiska rörelsen, alltså hemligt stöd av starka industrimän, och liksom det fanns ett stöd för dem i överklassen, för de var ju så anti-vänster som man
fanns
kunde vara.
Fanns det sådana antisemitiska drag i den här rörelsen också?
Det finns ett möjligt sånt som kom senare, men jag har inte hittat mycket sånt när jag har läst om den, för den här rörelsens glanstid var just då 1930. Men sen började de, redan hösten 1930 så begick de ett, lyckligtvis så begick de vad jag betraktar som ett alltså grundläggande och katastrofalt strategiskt misstag. De skjutsa Finlands första president Carlo Johanni Stålberg och hans hustru Ester till östgränsen.
Som inte var någon vänsteraktivist.
De var verkligen inte, alltså Stålberg var relativt liberal borgare som hade skrivit, varit väldigt viktig när Finlands första grundlag skrevs då i slutet på 1910-talet.
Högt uppsatt människa.
En högt uppsatt också, och det viktiga här, omtyckt. Mm. Så att liksom visst fanns det de som säkert fanns det de som tyckte illa om honom också, men i princip hade han en sån popularitet bland folk, att där vände någonting. Sen började den här lapporörelsen tappa inflytande, och jag tror också att det är så, det här skulle Henrik Meinander och andra historiker veta mycket bättre än jag, men jag tror att de här rika industrimännen och mäktiga industrimännen som nog liksom i hemlighet hade stött lapporörelsen till en början vände sig mot dem. Eller liksom drog bort sitt stöd.
Spelade de här ingen roll sen under andra världskriget? Eller?
Nej, sen gick det så. Den här rörelsen i sin förtvivlan över att tappa initiativet. Ett par år senare så startade de någonting som i finsk historia går under namnet Mäntsälä-upproret. Mäntsälän kapina på finska, det vill säga i mars 1932 så barrikaderade de sig. Det var alltså ett halvt och klumpigt försök till någon slags väpnad kupp, som faktiskt, när du frågar om antisemitism, så började i Mäntsälä för att en socialdemokrat som hette Mikko Erich hade varit där i Mäntsälä och hållit tal, och han var jude. Så där kan ha funnits liksom antisemitiska stråk i det, men annars så har jag inte sett att det handlar om annat, det handlar om en avsky för vänstern och kommunismen, men det är klart att när man vet den tidens fruktansvärda ideologiska splittringar och hur liksom mycket polarna hatar varandra, så det fanns ju sådana här uttryck som judisk bolshevism och sånt, det kan ha funnits där, men där är jag inte jättekunnig. Men
i alla fall, alltså antisemitism fanns ju naturligtvis.
Den fanns ju överallt.
Fanns ju överallt.
Den fanns överallt,
fanns i Sverige, ja. Och så.
Det är en sak som är grotesk, liksom. Jag har försökt beskriva det liksom med lätt hand eller lätt penna i mina historiska romaner, alltså hur ohyggligt rasistisk världen var på den tiden. Den är ju tyvärr det fortfarande, vi människor har inte blivit av med det, men vi kämpar ju nu, åtminstone upplysta människor försöker kämpa mot rasism. På den tiden var rasism av alla dess slag, var liksom helt, den var inkorporerad i människors undermedvetna. Liksom sättet man använde en ord eller sätta ordet för romer, och det var liksom en fullständig självklarhet, och det är svårt idag. Men om vi fortsätter på det här spåret just med den här Mäntsälä-upproret, så det dog ut när Finlands dåvarande president Per Eivind Svinhuvud, som nog var ganska långt till höger han själv, men han höll ett radiotal och uppmanade dem att gå hem. Och sen när du frågar om inflytande i, sen när vi närmar oss andra världskriget, så den här rörelsen, lapprörelsen, övergick i någonting som hette IKL, isänmaallinen kansanliike, alltså den fosterländska folkrörelsen. Och den var liksom nog fascistisk. Och det där, men den fick aldrig något stort stöd.
Jag tänker, jag har ju gjort poddavsnitt om spanska inbördeskriget och sådär. Och vad som är, om man läser om liksom upptakten till spanska inbördeskriget, vad som är väldigt tydligt, det är ju att politikerna är oskickliga.
Jo. Jag undrar om inte alla krig har en upptakt där politikerna är oskickliga.
Ja. Ett fungerande samhälle klarar ju av oskickliga politiker, men ett icke-fungerande samhälle gör inte det. Och jag tror att i många av de här lägena i historien väger, där det går bra, så är det inte ovanligt att det finns en del individer som klarar av uppgiften.
Och faktiskt, jag tror definitivt på detta. Ja. Och granskar vi Finlands historia så ser vi, men det handlar hos oss så ofta om en yttre fiende, eftersom vi har haft det här ständiga hotet österifrån från Ryssland i dess olika former. Men liksom, man ser nog i vilket lands historia som helst. Jag använder just Karl Lindhagen som ett exempel här tidigare, att hungerkravallerna i Stockholm 1917 stävjades. Jag tror han spelar en stor roll där. Och alltid när någonting som kunde ha gått riktigt på tok slutar bra, eller slutar ändå hyfsat bra, så finns det där alltså människor som har haft visdom, intelligens, eftertanke, förmågan att jämka. Det är då det går bra. Och sen när det som på engelska heter hotheads, liksom, människor som inte har den här visdomen utan rusar och stad och fattar liksom ogenomtänkta beslut, så då går det ofta jätteilla.
Eller egoistiska beslut.
Ja. Och sen finns det ju i historien de som, vi tänker på Hitler och hans världsbild och historiesyn, liksom, där det är så förvrängt. Jag misstänker ju att Putin nu är ett exempel på samma sak.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Din senaste roman då, Skymning 41, det utspelar sig under andra världskriget. Och i november 1939 så anfaller ju Sovjetunionen Finland. Jag läste på om det och det kände jag inte till innan. Det visade sig att både din morfar och farfar stupade i andra världskriget.
Stämmer.
Och din farmor och mormor gifte aldrig om sig heller.
Nej, verkligen inte. Jag tror inte att det här är ett ord man inte använde på den tiden, men jag tror inte att de dejtade.
Nej. Hur har det här kommit att prägla din familj och din uppväxt?
Det präglar ju oss jättemycket. Jag tar fakta först kort och sen kan vi gå in på den här påverkan. Alltså, precis som du sa, så farfar stupade mitt i vinterkriget på en ort som hette Summa på Karelska näsen, där trycket från den sovjetiska offensiven var enormt. Och min morfar igen stupade i början av fortsättningskriget då, när Finland försökte och också tog tillbaka de här förlorade områden i Karelen och gick in i Östkarelen, och där blev han då skjuten i augusti 41 av en, i huvudet av en rysk krypskytt, så vitt jag vet. Och farmor och mormor som båda...
de var ju unga människor.
De var 29 båda när de dog. En var, ja, båda var 29 år gamla. Farmor och mormor blev då änkor. Mormor måste ha varit 25 eller 26, farmor 27 eller 28.
Och uppenbarligen hade de ju barn, annars hade ju inte du suttit här.
Exakt, mormor hade två barn, hade en mamma, hon gick bort för 8 år sedan. Jag har morbror kvar i livet och pappa som fortfarande lever är ett enda barn. Farmor och mormor som då blev änkor så tidigt, de var båda djupt religiösa på olika sätt. Den ena hörde till en frikyrka, den andra var mer statsreligiös. Men båda var djupt religiösa, de antog de gick med på den här identiteten som änkor. Och som sagt, när jag växte upp och de redan var i 50-årsåldern när jag var barn, så inte en skymt av några män någonstans. De levde ensamma och satsade sitt liv på sina barn. Och pappa och mamma på varsitt håll då, så var knappt 3 när de bägge på varsitt håll miste sina fäder.
De kan ju knappt ha några minnen
av sin far. Nej, de har inga minnen. Eller hade inga minnen. Det kan de inte ha. Och det här präglar då den släkt där den familj där min bror Mårten och jag växte upp.
Ni växte upp, eller din familj kommer från Österbotten, eller hur?
Ja, hela släkten är egentligen från Österbotten. Mina föräldrar har flyttat till Helsingfors och studerat i slutet av 1950-talet och stannade. Men vi är då helsingforsare, för att jag är då född i Helsingfors och det är brorsan också. Och vi har levt där. Så helsingforsare med österbottnisk bakgrund.
Mm-hmm. Är det viktigt?
Ja, det är nog överraskande. Alltså... mina österbottniska vänner brukar kämpa att jag borde repatrieras, men det är för sent. Jag är helsingforsare, men jag är djupt medveten om att jag kommer därifrån västkusten. Och det är ju ett väldigt speciellt landskap med ganska egensinniga människor. Det är till exempel ett landskap, om vi tänker på Finland ur ett mer politiskt perspektiv, så där man i Nyland har haft stora herrgårdar och en sån här torpar- och backstugusittartradition, det vill säga klassklyftorna när det gäller markägande. Har varit sådana att somliga äger massor med mark och andra äger ingenting. Nå, givetvis fanns det i Österbotten också storbönder och stora markägare, men också det fanns inte den här torpar- och backstugusittartraditionen på samma sätt, utan också den fattige ägde sin kanske magra men dock markplätt. Och det här, där finns en egalitär tradition som jag på ett väldigt djupt sätt känner att jag tillhör. Där i Österbotten alltså. Men för att fortsätta med den här släkttråden, så det fanns när jag växte upp jättemycket liksom tystnad och sorg kring det här förflutna. Ja,
men det präglade verkligen era hem? Eller?
Det präglade vårt hem, ja, definitivt. Farfar och morfar stod i uniform på mammas piano som hon inte längre spelade på. Vi pratade inte om dem, som barn frågar man ju inte heller. Inte frågar en av sin mormor och farmor, liksom att hur den var morfar, hur den var farfar. Utan det var den där tystnaden. Och min pappa var och är en jätte, liksom, en människa med blicken mot framtiden, alltså en väldigt framåt människa. Så jag tror inte att han, mycket sorg har han säkert, han också alltid haft över den här faderlösheten. Han var dessutom krigsbarn i Småland i 3 år sen på 40-talet. Men han har liksom inte låtit det förflutna liksom äta upp honom inifrån, men det gjorde däremot mamma. Så hon led liksom av svåra depressioner från och till liksom långa perioder. Hon var en fantastisk spirituell människa när hon kom upp där ur Dalarna. Men sen föll hon alltid tillbaka ner dit. Så det var väldigt, allt som hade med Finlands historia och det förflutna att göra var väldigt komplext när jag växte upp. Och mamma hade nog också en svår russofobi. Liksom. Hon hade fixerat sig vid det här.
Det fanns en rädsla hela tiden.
En absolut en rädsla. Ja. Som tog sig uttryck i att hon var rädd och tyckte illa om allt ryskt. Och vi har med brorsan till och med snackat, men vi saknar ju henne och önskar att hon skulle ha fått leva ännu längre. Hon var 76, nästan 77 när hon dog, men vi har också konstaterat det som har hänt i världen de senaste åren, att det är på ett sätt bra att hon inte behöver, att hon inte har behövt vara med om det, för det skulle aktivera liksom ännu mer den här skräcken i henne som hon alltid bar på för Ryssland och det ryska. Så det här är orsaken alltså till att jag först nu som 60-åring skriver en roman som utspelar sig där i alltså Skymning 41, som utspelar sig under vinterkriget, mellanfreden och fortsättningskriget. En paradox är det att Jag blev intresserad av det förflutna och historien just för att det var så tyst om den, som i många finländska släkter.
Ja,
det är nästan en arketypisk finländsk berättelse, det här om mannen som kommer hem från kriget då, i slutet, alltså 1944 eller 45, och inte säger någonting någonsin. Bara skriker i sina mardrömmar om nätterna. Och i vår familj så var ju tystnaden inte de här männen, för de kom aldrig hem, morfar och farfar. Men tystnaden fanns i mormor och farmor, och den fanns i mamma och pappa, som inte hade några egentliga liksom minnen av. Jag minns att mamma hängde sig fast vid de sista breven som morfar hade skrivit från fronten liksom innan han stod upp. Hon hade dem till och med uppnålade på väggen när hon bodde på äldreboende. Och
det är som de aldrig gick vidare då?
Ja, det är lite så, ja. Och det är sånt är alltid jättetragiskt, för där går liksom flera generationers liv. Jag ska inte säga till spillo, för att mamma fick ju två söner och hon var väldigt stolt över Mårten och mig och kärleksfull och så. Så det är ju inte ett liv som har gått till spillo, men ett liv som ändå präglas och sargas svårt av den här historien. Så först nu som 60-åring, så eller jag var under 60 nog när jag började med Skymning 41, jag var 58 ungefär, men först då var jag mogen liksom att börja skriva om den här tiden. Men med helt annorlunda huvudpersoner än de här soldaterna, alltså min morfar och farfar.
Mm. Skymning 41, det är liksom miljön, eller liksom bakgrunden är ju ändå ett samhälle som militariseras.
Dessvärre.
Ja. Och vad, det tycker jag är en av de intressanta temana lite i boken också. Vad skulle du säga? Nu, vi ska inte snacka om boken, utan vi ska snacka om verkligheten.
Vi ska göra
så
det.
Som det var. Men vad jag tänkte var, Hur har det påverkat Finland där? Att Finland faktiskt, jag menar, i allra högsta grad blir militariserad där under andra världskriget.
Ja, alltså, varje land som dras in i krig, och också länder som anfalls av en fiende och måste försvara sig. Jag menar, men det är ändå oundvikligt att ett land som dras in i krig militariseras. Och så var det med Finland, så är det för övrigt med alla länder i Europa just nu, för att det här ryska anfallet mot Ukraina, invasionen av Ukraina, har ofrånkomligen lett till att alla länder i Europa, också de som har fred och är en bit ifrån Ryssland och Ukraina geografiskt, militariseras nu. Det är tyvärr oundvikligt. Och i Finland, liksom det att vi hade först inbördeskriget, sen vinterkriget och fortsättningskriget, delvis samma generation som hade utkämpat inbördeskriget som fortfarande som ganska gamla soldater då, men det finns många som är med båda gångerna. Vårt minst kända krig är ju Lapplandskriget, det vill säga att när vi då fick vapenstillestånd med Sovjetunionen i september 1944, men andra världskriget rasar ju fortfarande, och jag tror att det fanns närmare 200 000 Wehrmachtsoldater uppe i finska Lappland, alltså väldigt många, och då var ju ett villkor för att vi skulle få fred med Sovjetunionen var att vår tröttkörda armé begav sig upp i norr och jagade ut Wehrmacht, som ju sen retirerade och idkade den brända jordens politik, alltså brände städer och byar. Alla dessa krig, fyra krig inom 27 år, med en mängd dödsoffer så stor att jag i Sverige ibland har haft räkneexempel att ställt i förhållande till Finlands dåvarande befolkningsmängd, så motsvarar det som om över en halv miljon svenskar skulle dö en ond bråd död i krigshandlingar under 27 år idag.
Det är otroligt mycket.
Det är otroligt mycket. Så, och då räknar vi inte ens med alla de män som kom hem antingen fysiskt eller psykiskt sargade för livet. Så det är klart att efterverkningarna är enorma och varar i generationer. Och det gjorde till exempel med den finska mansrollen, menar, när jag växte upp fortfarande på, jag var barn på 60-talet och tonåring på 70-talet. Och jag har nu efteråt insett att den pojk- och mansroll vi fostrades in i, vi var alla liksom barn eller barnbarn till soldater. Och liksom den finska mansrollen var, låt oss säga så här, den var karg och sträv.
Ja, men jag tror jag har hört det. Folk har berättat att det kanske är lite mer skämtsamt så att många finnar betraktar svenska män som riktiga veklingar.
Alltså. Ja, där fanns alla möjliga liksom ganska trista och fördomsfulla, vad heter det, nyanser i det där också. Men så var det. Och det var primitivt och det var korkat. Och då var ändå, jag tror liksom att jag kommer ihåg de här. Jag var ganska intresserad av ishockey som barn, och det förekom sådana här liksom när VM spelades i Finland så kunde det finnas sådana baner om svenska spelare som ifrågasatte
eller ska vi säga, deras sexuella läggning.
Ja. Var också fullständigt barockt och ja. Bizarrt och absurt. En av de här spelarna tror jag var fembarnsfar.
Mm. Så att,
ja. det var bara så här. Jag har kämpat efteråt om vi lämnar den här typen av infama påhopp, men liksom den här mansrollen då när jag växte upp, liksom, om man hade en god kompis och kompisen hade råkat ut för en tragedi liksom, av något slag och man ville trösta, så man fick hålla liksom handen på axeln exakt 2 sekunder. Om man höll den 3 sekunder så ifrågasattes då igen en gång en sexuella läggning. Alltså,
men det där har väl förändrats?
Jo, det har förändrats. Jag tittar med beundran och till och med lite avundsjuk, och mina söner är de millennialer. De är födda i slutet av 87 respektive 92, så de är nu 35 och 31 och liksom deras generation, hur de kan visa värme mot varandra män emellan och kramas på ett naturligt sätt och deras relation. Och kanske lever jag i en bubbla och kanske lever mina söner i en bubbla, men det jag har sett i den här yngre generationen också, heterosexuella mäns förhållande till kvinnor och sätt att behandla kvinnor är liksom mer på något sätt naturligt och otvunget respektfullt liksom idag än vad det var då när jag växte upp. Så att kriget fanns där och det som jag också minns, jag menar pojkar slåss ju alltid.
Ja, dessvärre. Lite så är det ju.
Men det fanns nog någonting i att så bodde i förortshöghus på olika ställen i Helsingfors tills jag var 10, då flyttade vi ner och bodde sen i parhus. Vi kom liksom, farsan avancerade till direktör, så vi flyttade till en mer välbeställd förstad. Men liksom fram till 10 år, alltså jag minns ju de här låtsaskrigen vi hade. Gårdar emellan och gator emellan. Och, liksom det var, och den tidens föräldrar liksom och lärare, barnen skötte sig själva. Det var liksom väldigt mycket, man kunde man gå och challa till någon vuxen när man fick stryk. För då sa de att hej, det där får ni fixa själva. Liksom.
Men nu hade vi låtsaskrig i Sverige också, måste jag säga.
Ja, det är just det att man ska inte dra nu för stora växlar på den finländska historien, finska historien, för att boys will be boys. Alltså så här är det nog världen över också i ett land där det har rått fred länge. Mm. Tyvärr.
Jag har ju läst Willy Kivismäkis bok Sargade själar som... måste jag säga, kanske är den boken i år som har berört mig mest faktiskt.
Ja, den är oerhört berörande.
Den kom ut, du som läser finska, du läste den säkert.
När 2013 kom den ut och fick finska. Fakta Finlandia, alltså motsvarigheten till Fackboks August.
Det handlar ju om de männen som var ute och slogs och som blev psykiskt traumatiserade av kriget.
Ja, som gick sönder helt enkelt, psykiskt.
Och Det där är ju fruktansvärt. De som kom hem och hade någon arm bortskjuten eller någonting, de var ju hjältar, men de som av fullt naturliga skäl bröt ihop.
Såg man ner på
föraktade och man la det på in, det var ju liksom, det var ju svaga individer, det var dåligt. Men det där, hur har det där präglat Finland, de här traumatiserade männen som man förteg liksom?
Ja, när de föstes undan. Och en sak som min brorsa och jag har pratat om, Mårten är då född 6 år efter mig, alltså han är född 67 och jag är 61, men vi har pratat om det att de äldre A-lagare vi såg i vår barndom, och det fanns mycket av dem i Helsingfors, och de frös ihjäl på vintrarna liksom, för de hade ingenstans så.
De fanns i Sverige också, finska A-lagare.
Ja, vi kan komma till det som en bisats här, men om jag börjar med Finland och Helsingfors, så har vi ju förstått då efteråt att de här äldre, det fanns ju också yngre A-lagare som hade trillat dit i slutet av 60-talet på liksom varje först hippies, men sen inte fastna i droger och så, men liksom de här äldre A-lagarna var nog nästan alltid män som hade kommit hem från kriget fysiskt, men inte som människor, utan trillat dit. Och det finns en, som du redan nuddar vi, så finns det en koppling till Sverige här, att på 1960-talet så sköttes den svarta spritlangningen, illegal spritlangningen i Stockholm väldigt långt av finnar som höll till kring Slussen. Och då myntades ju sådana uttryck som en finne igen, för att finnar står för en ganska stor del av brottsligheten. Och där fanns också, där fanns yngre, men där fanns också såna äldre män som hade en bakgrund i krig och aldrig hade liksom kom in i samhället. Det här forskar jag lite i, och det finns som ett bimotiv i min roman Gå inte ensam ut i natten från 2009.
Ja, Henry mår ju inte bra av sina krigs... Han är ju reporter, men han mår ju inte bra.
Han är inte en soldat, men han mår ändå fruktansvärt illa av det han ser och hör. Och, och, både det han ser och upplever och det han får höra av. Han är ju 43 år gammal när vinterkriget börjar. Han är ogift, han är tillsammans med Molly, men han har aldrig varit gift, han har inga egna barn. De soldater som tvingas gå i främsta linjen i krig, vara i eldlinjen och som ofta blir kanonmat, de är ju väldigt ofta jätteunga. Och här i vinterkriget är de 19, 20, 21 och han fäster ju sig vid dem och också för att han ser dem lite som de söner han kunde ha haft. Han är redan i den åldern. Och där finns ett bimotiv i Skymning 41 när han åker till ett mentalsjukhus där en soldat som han har följt ett kompani under vinterkriget och där finns en soldat som har berättat saker för honom och som Henry just lite ser som sin son, så där bildligt talat. Och så åker han till det sjukhus där den här soldaten som har gått sönder mentalt vårdas och för samtal med två ledande psykiatriker.
De är ju väldigt hårda.
Ja, särskilt den ena av dem. Ja. Det handlar om att också psykiatrin tvingas militariseras när det är krig. Och de här scenerna, där Henry besöker det här sjukhuset, som ironiskt nog heter Rauhan Sairaala, alltså Rauha. Och Rauha betyder fred på finska. Så när de scenerna där Henry besöker sjukhuset och pratar med de här psykiatrikerna skulle jag aldrig ha kunnat skriva utan Ville Kivimäkis bok. Som jag förstås läste genast då när den kom ut. Och någonting berättar ju det att säkert hade man nudda vid olika historiska verk vid soldater som har gått sönder psykiskt tidigare. Men det gick alltså till 2013 innan den här Kivimäkis bok kom som är liksom det första samlade, liksom riktigt, vad ska vi säga, det första verket som går grundligt tillväga och går djupt ner i den här berättelsen om de här soldaterna som just fick sargade själar.
Jag hade ju liksom förmånen att få prata med honom på bokmässan i år också faktiskt. Och
i Helsingfors då?
I Göteborg
ja.
Faktiskt.
Ja, han var där också. Vi hade ett gemensamt samtal faktiskt på Helsingfors bokmässa sedan, Kivimäki och jag.
Men han, då blir det fattar jag inte först efter det samtalet när jag pratade med honom. Det är i princip först med Vietnamkriget vi börjar förstå det här med posttraumatisk stress.
Det är nog först då, ja.
Trots att jag menar, det har ju funnits så länge det har funnits krig egentligen.
Det finns en viss typ av äldre krigsfilmer, jag menar sådana har man inte gjort på årtionden nu, men det finns en viss typ av äldre krigsfilmer där någon är svårt sårad och är döende och så ligger han och han ser så där rofylld ut och allt är på något paradoxalt sätt vackert och så hinner han säga till sin kompis liksom innan han utandas sin sista suck så hinner han säga någonting otroligt klokt och kärleksfullt. Och jag alltid var så att det där kan ju inte vara, jag har ju inte krigat själv, jag till och med gjort vapenfri tjänst, men det kan ju inte vara sanningen om kriget. Att det har varit väldigt svårt och närma sig de här sakerna. Väldigt många till exempel, just när jag tidigare var kritisk mot bilden av 1920-talet som The Roaring Twenties, så slog det mig liksom länge hur många filmer som har gjorts om 1920-talet i olika länder. I Hollywood och i Tyskland och Italien och i Finland. Liksom det har varit krig, men folk bara festar. Och det kom en tv-serie för några år sedan där jag första gången såg, den hette Babylon Berlin och var tysk. Och där är ju den här huvudpersonen Gideon, vad heter han nu? Inte Roth, men någonting kort. Så han är ju svårt shell-shocked. Alltså.
Verkligen,
ju liksom,
han blir ju morfinist på kuppen.
Precis, och han blir morfinist och hela Berlin, liksom det här 20-talets Berlin. Sen sabbar de tyvärr serien i tredje säsongen. Den blev plötsligt bara kitsch, men de två första säsongerna är otroligt gripande just på grund av den här huvudpersonen Gideon som är kommissarie och den kvinnliga huvudpersonen Lotti. Och liksom, det Berlin som skildras i de där två första säsongerna är just så söndrigt och krigsskadat som stora delar av Europa måste ha varit än efter första världskriget. Det här 20-talet är liksom någonting helt annat än den här glammiga bilden av snygga det där pojkflickor och det där och stiligt klädda män och jazzmusik och champagne i löndom och allt det.
Jag har en vän som när hon var ung så jobbade hon som hemsamarit i Berlin. Hon har gjort det i Sverige också. Hon sa det att det var en helt annan sak att vara hemsamarit för äldre män i Berlin än att vara i Sverige. För många av de här var ju väldigt skadade, alltså, ja, mentalt. Ja. Liksom. Och mådde helt enkelt inte bra. Liksom.
Jag tror faktiskt att du har rätt. Att det är antagligen så att det är Vietnamkriget där man första gången då via amerikanska soldater, dessvärre bara via den ena sidan, har fått syn på det här med posttraumatisk stress. Och i Finland så vi har vandrat en lång väg innan vi alls har kunnat börja prata om de här sakerna. Och där gjorde nog Ville Kivimäki en alltså stor grej, stor insats när han skrev den här boken, Sargade själar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad skulle du säga, vad är det i det finska samhället som har gjort att, trots att ni hela tiden har levt här bredvid en aggressiv, mäktig granne, har lyckats behålla er självständighet och lyckats behålla er demokrati? Det måste ju ha någonting med det finska samhället att göra. Det är i alla fall vad jag tror.
Ja, du gör rätt i att ställa den där frågan, för att nu blir jag tvungen att servera en bild som är något av en kliché. Men när Finland fyllde 100 som självständig nation då hösten 2017 så ombads jag skriva en essä om Finland för Neue Zürcher Zeitung, och jag skrev den givetvis på svenska och så översattes den. Och då använde jag den här ganska kända bilden, jag vet inte om den är sann, men det påstås att humlan aerodynamiskt sett inte borde kunna flyga för att den har så tung bakkropp.
De säger det, men jag har svårt att tro på det.
Jag har också svårt att tro på det, men det är en sån här grej som ofta framhålls, och då använde jag då den här lite slitna bilden och sa att Finland är 1900-talets Finland, det är som den där humlan, det är helt otroligt att vi har klarat oss så många gånger. Jag menar, vi rörde till det för oss själva redan då 1917-1918. Samtidigt var vi ganska sluga. Jag menar, vi tog chansen där när Ryssland var i ett kaos och åkte med en delegation till Petersburg och fick Lenin att skriva under det där pappret. Vi var självständiga, men sen samtidigt rörde vi till det för oss själva på ett fruktansvärt sätt. Fick ett blodigt inbördeskrig på kuppen, och sen när man tänker på vinterkriget och fortsättningskriget och just de här stunderna då Sovjetunionen samlar krafter till sina offensiver, alltså deras resurser är ju så. Men om man tänker...
Ja, sen även efter kriget med det som vi kallar finlandisering, med det här
det är ju, anses ju inte som något ärofullt kapitel i vår historia, men liksom efter vad vi hade varit med om då, vinterkriget och fortsättningskriget och Lapplandskriget, så förstår jag bra att den tidens politiker blev jättepragmatiska och försökte gå den där balansgången mellan öst och väst. Så har vi ju det här tidiga 2000-talet där en del av det tidiga 2000-talets ledande finländska politiker så får nu agera, de är liksom syndabockar nu, för det finns bilder av dem där de håller hand med Putin och ler tillsammans med Putin, och de har suttit i ryska bankers styrelse och hjälpt till med Nord Stream. Men det var den tiden Alltså det också var ju, jag ville tro på att det skulle gå att inlemma Ryssland i någonting europeiskt. Och att
det var inte bara Finland som hoppades på Putin. Där
nej, tänk på Tyskland. Schröder, Merkel, liksom, Tysklands politik var ju också att försöka. Så det är liksom en ständig balansgång och den har sen satt sin prägel på oss på väldigt många sätt. En prägel är det att vi liksom är jättesnabba att reagera på nog att det som hände i februari 2022 när Ryssland invaderade Ukraina, visst, jag menar, jag vill inte förringa den svenska reaktionen, den var häftig överallt. Men genom Finland så gick det ju som en elektrisk stöt som aktiverar alla dåliga historiska minnen. Och därför så svängde ju vår NATO-opinion också blixtsnabbt, att det var nästan så att folket gick före och de försiktiga politikerna måste komma, eller kom mycket snabbt efter, mycket snabbare än den svenska folkopinionen och de svenska politikerna reagerar. Så det där är ju ett exempel där att vi har varit tvungna att reagera snabbt. Tänk på hösten, haft
en beredskap också. Jag tror att Sverige har ju, eller vad säger jag, Finland har ju verkligen statusmässigt växt i Sverige de här sista...
Nu känner man det, av många skäl.
Ja, inte bara Ryssland, men jag kommer även under covid så var det ju, i och med att man insåg att Finland hade massa beredskapslagar som vi hade avskaffat och sådana saker.
Och beredskapslagar också. Ja. Jag har ju gått total försvarskurs i Finland, så jag vet att vi är liksom... Ja, och jag menar, någonting säger ju också det att Sverige är ju då i 2010-talets början eller är det redan på 00-talet i det där mera avspänningsklimatet som rådde då, så avskaffade ni ju värnplikten och det skulle Finland aldrig övervägt.
Avskaffa en hel del alltså på den tiden.
Ja, precis. Ja. Men sen finns ju också den här, nu nämnde jag det, de vid behov snabba reaktionerna på saker. Men det finns också den där pragmatismen, att alltså vi har varit så hårt utsatta så många gånger, vi har varit så nära att gå under som nation, att vi har ju också en pragmatism som syns i det att redan när det blir en ekonomisk kris, riktigt svår ekonomisk kris, så kan vi ju tillsätta, eller vi kan få regeringar som är, vi kallar dem regnbågsregeringar, de har ingenting med Pride och så att göra, de kallas så därför att där kan finnas alla från yttervänstern till kristdemokraterna.
Samlingsregeringar helt enkelt.
Samlingsregeringar. Och där Sverige är ju fortfarande liksom, det är mycket mer blockpolitik här, att det är också ett tecken på den där pragmatismen. Och jag nämnde ju här i början av vårt samtal just att 8 år efter inbördeskriget så fick vi en socialdemokratisk minoritetsregering. Och den här typen, det här är liksom Finlands starka sida, tycker jag. Att om vår svaga sida är att vi kan vara lite på något sätt stelbenta, auktoritära. Vi har den här tystnaden som nog finns i folklynne fortfarande på ett annat sätt än. Men där är också... Man vidmakthåller i Finland också sådana myter om Sverige, att det är det här landet där allting går i dur och alla är så socialt smidiga. Det kanske gäller för kvarteren kring Stureplan i Stockholm, men jag har rört mig mycket i Sverige, både i norr och i söder, och Sverige är också ett melankoliskt och tystlåtet land. Det här har ju Henrik Berggren skrivit om, och Lars Trägård i en bok just om den melankoliska svensken som bygger politiska system som är väldigt samarbetsinriktade och kollektiva för att han eller hon ska få vara i fred.
Mm.
Nej, men vi liknar varandra mer än vi tror, skulle jag säga. Vi finnar och svenskar.
Jag har funderat både på vår relation till Norge och i och med att jag håller på med min historiepodd ganska mycket de sista åren och har väl någonstans kommit fram till att, jag vet inte om det bara är min individuella ställning, att Sverige är väldigt nära Finland. Närmare än vad vi är Norge egentligen.
Jag tror det också.
Jag känner mig otroligt hemma i Helsingfors.
Mm.
Trots att de flesta pratar finska. Och man känner sig att man flyttar sig några år tillbaka i tiden när man är där. Så känner jag mig ändå otroligt hemma där på något sätt. Jag vet inte vad det är.
Ja, jag kan inte säga så mycket om det där. För givetvis har jag besökt Norge många gånger. Men jag kan inte norsk historia, norsk politik och norsk mentalitet lika bra som jag kan finländsk eller svensk. Men någonting i mig får mig att tro på det där. För att jag tror också att vi är närmare varann än vi periodvis har förstått.
Ja, vi ska ju komma ihåg att Finland var en integrerad del av Sverige längre än vad Skåne, Blekinge och Halland har varit faktiskt.
Det brukar nämnas ibland.
Är det faktiskt. Så att vi kanske egentligen är mer lik helsingforsarna än vad vi är skåningarna, jag vet inte. Kjell Westö, aktuell med romanen Skymning 41. Stort tack för att du kom hit idag.
Stort tack, det var fint att sitta här och prata.
Tack så bra. Hej då!
Thank you.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.